Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
För Sveriges sjätte största stad har ett lag i Allsvenskan igen. VSK klara för Allsvenskan 2024. Vi säger stort grattis!
Nej, men det känns ju såklart helt otroligt. Det är ju svårt att ta in i ögonblicket. Det kommer ju landa in säkert framöver här, vad det är vi har startat till med. Men det är svårt att beskriva.
En vecka har passerat sedan Västerås SK säkrade en allsvensk plats för första gången på 2000-talet. En av de stora segermakarna är lagets manager, Kalle Karlsson, som har fört föreningen från hemstaden från nedflyttningsstrid i Superettan till Allsvenskan. Podden berättar han om möjligheten när han fick en roll i Västerås tränarstab och då valde att lägga journalistiken vid sidan.
För att komma hit då som assisterande tränare var, tyckte jag, ett helt perfekt steg för mig. Och det kittlade ju jättemycket, både på ett känslomässigt plan men också på liksom möjligheten. Så att, det blev ju verkligen som så här, stjärnorna stod rätt och det blev ett drömsteg för mig att ta och flytta hem hit och ta den rollen.
Och vi pratar om framgångsreceptet som gör att klubben nådde Allsvenskan trots begränsade resurser. Men även om de utmaningar som väntar när man ska tampas i den högsta serien.
Vi märker ju nu en jäkla medvind i våra kontakter med företag och våra intressenter nu. Så jag hoppas att stan vaknar och det blir någonstans att Västerås får ju välja. Om man vill ha allsvensk fotboll, då kommer ju stan behöva backa upp oss. För att annars så blir det ju såklart som för alla en hiss ner igen.
Och så pratar vi om hur man ska göra för att väcka Västerås. Där fotbollen faktiskt är tredje sport efter bandy och ishockey. Och var de där Victor Nilsson Lindelöf-miljonerna faktiskt tog vägen efter att VSK-talangen flyttade från Benfica till Manchester United och Västerås fick en hel radda miljoner.
Jag tror att det blev en press på klubben då när det kom in pengar att men nu ska ni springa upp i Superettan. Och man satsade väl de pengarna på kanske fel spelare. Man tog spelare som kanske var lite mätta och som inte var på väg uppåt utan snarare var på väg neråt, som kostade väldigt mycket även på division 1-nivå.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om den långa vägen från profilerad sportjournalist som tränade fotbollslag för att det var roligt till att nu var en av landets hetaste tränare. Vi pratar om den stora arenautmaningen som väntar när man nu går upp i landets högsta serie. Och så pratar vi även om hur Västerås har gjort för att hitta guldkorn i landets lägre divisioner. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
41.
Bo?
I Västerås, i kedjehus.
Familj?
Sambo och två barn, 4,5, 2,5.
Utbildning?
Ekonomi, inte klar ekonom, men nästan klar ekonom. Läst lite projektledning och så på högskolan.
Lön?
44 000.
Vad kör du?
En Kia och en Skoda, två familjebilar.
Vad läser du?
Allt möjligt. Läser betydligt mindre fotbollsartiklar idag än vad jag gjorde tidigare, men läser nyhetsflödet. Jag hinner inte läsa så mycket skönlitteratur.
Vad tittar du på?
Fotboll såklart. Kan tycka att det är väldigt mycket barnprogram också. Man blir tvingad till det. Och tittar ju även på dokumentärer gärna.
Vad lyssnar du på?
Musik, Spotify. Går ju varm. Så att, ja, musik.
Vad spelar du på?
Jag spelar jättesällan. Jättesällan. Men det kan vara någon enstaka match så där som man kan få en känsla kring. Men inte ofta.
När du följde fotboll som ung, vem var din favoritspelare?
Lothar Matthäus var min första. I samband med VM 90. Sen blev det ju, senare blev det ju Paul Scholes och Xavi. Det var väl de tre.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
På skolgården var det Liverpool och Manchester United om vartannat tills jag fastnade för Manchester United. Sen föll det där bort när jag började bevaka engelsk fotboll. Så det föll bort runt åren 07-08 där när de var som bäst. Och sen har jag inte riktigt fått tillbaka det. Men har jag något lag så är det Manchester United. Och sen VSK då såklart.
Vad klassar du som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
Ja, nu spelar jag här in nu så då får jag säga att det är att vi gick upp i Allsvenskan.
Vad klassar du som den finaste meriten du har tagit hem i fotboll?
Ja, som spelare, som tränare.
Både och?
Ja, som tränare är det väl det här som att vi gick upp i Allsvenskan. Då, men som spelare så har jag inte så mycket meriter. Men jag var ju mest skadad. Men jag gick på en fotbollsprofil här i skolan på högstadiet. Och min främsta merit är nästan att han som hade haft den där i många år där sa vid ett tillfälle att jag var den mest talangfulla spelaren som hade gått där på det högstadiet. Och de har ändå haft spelare som har blivit riktigt bra och varit riktigt bra.
Vilken är den bästa tröja eller annat som du har bytt till dig under åren?
Jag har inte bytt till mig någon tröja sådär. Men min gamla Lothar Matthäus tröja är nummer 10, inte tröja. Den var ju hett eftertraktad då. Och den bar jag med stolthet.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag vet inte. Kanske att de blir lite hårdare på hur länge målvakten får hålla i bollen. Alltså, regeln finns ju, men den används ju inte i praktiken.
Vilken är din favoritfilm?
Det finns många. En så här personlig favorit var då, tycker jag, var Jerry Maguire.
Vad undrar du dig om du vill lyxa till det lite?
Nej, men då... Då satsar vi på något lite bättre middag hemma med familjen än den vanliga liksom, formulär 1A som man lätt hamnar i med småbarn.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Försöker undvika det, men det kan säkert finnas tillfällen där man behöver använda en vit lugn.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Svenska.
Du får 10 miljoner i handen, vad gör du?
Jag vet inte vad jag gör. Först hamnade nog på bankkontot och sen kommer jag nog vara ganska ekonomisk av mig.
När var du riktigt lycklig senast?
I söndags får jag säga.
Ja, vi tar ju naturligtvis avstamp där vi sitter på Hitachi Energy Arena i Västerås och träffas. Det är några dagar efter det återstår i två omgångar. Vad är ändå känslan när du har lyckats ta upp Västerås SK i Allsvenskan?
Nej, men det är många känslor. Det är såklart en lycka. Det är en lättnad också för vi låg i ett bra läge hela hösten och det blev nästan till slut som att vi hade något att förlora om vi inte hade gått upp nu till slut. Sen är det ju en enorm tillfredsställelse av alla liksom, reaktioner vi har fått efteråt, både vi och spelarna. Liksom, jag märker att det är väldigt, väldigt många i Västerås som är väldigt glada och stolta över det vi har åstadkommit. Och det gör det ju genuint väldigt, väldigt glad.
Du är ju från Västerås. Vad betyder det att ta upp sin egen klubb? Även för jag vet att du har spelat Skiljebo och andra föreningar.
Nej, men det betyder ju såklart otroligt mycket. Det är ju svårt och jag har inte riktigt landat in i just det faktumet. Men det är ju få förunnat att få lyckas i sin hemstad. Och att dessutom få lyfta VSK till Allsvenskan har inte skett på så många år. Det är ju klart att det, när man blickar tillbaka på det någon gång långt fram, så kommer man ju förstå att det, ja, att det är verkligen få förunnat att lyckas med det. Men det betyder ju väldigt, väldigt mycket. Samtidigt har jag inte riktigt landat in i det än, utan man liksom, ja, det kommer gå upp för en snart då, vad vi har åstadkommit.
Hur var festen efter när ni hade slagit Gais?
Ah, den var bra. Den var riktigt bra. Det var bra tryck. Vi var ju, det stora utestället här i stan är ju O'Learys. Det låter ju verkligen småstad att O'Learys är det stora stället. Men de har ju byggt en stor nattklubb under O'Learys i Västerås. Så att, festen var ju där och det var ett jäkla tryck. Sen var ju matchen, det var ju avspark så fast tidigt klockan ett där. Så att, den startade ju väldigt tidigt. Så den dog faktiskt ut rätt tidigt också. Så jag säger att den började ut efter 12, men det hade varit en lång dag för många och det var många som hade några varma innanför västen av supportrarna, så de började droppa av rätt tidigt faktiskt.
Det återstår ju när vi träffas två omgångar, när andra lyssnar på det här, har ni spelat ytterligare en match. Hur är det att liksom hålla igång fokuset på de två matcherna?
Ja, men det kommer bli utmanande. Det är lite mer uppsläppen stämning nu i laget och så, man märker på spelarna. Så samtidigt så finns det ju ett tangerat poängrekord i Superettan att kriga för, det vill vi gärna göra, så att jag vill gärna vinna de här två matcherna. Sen känner man ju själv att det kommer bli svårare såklart att motivera oss till att spela nästa match än vad det var att spela den här matchen nu mot Gais, när allting ställdes på sin spets. Vi mötte tvåan i serien, det var utsålt här och det var liksom, ja, vi kan få avgöra på hemmaplan. Det kommer bli lite tuffare, men jag hoppas att vi kan åka till Göteborg en bra match på Törgryte.
Om vi bara drar tillbaka tiden, 2,5 månad, Utsikten slår er med 4-0 den 18 augusti. Vad tänkte du då?
Nej, det var inte så. Jag tyckte inte det var en så hård... Det var, mentalt var det tråkigt att förlora en sån match med, liksom, så rinner det iväg. Men det som sker är ju att vi får en utvisning efter 21 minuter och då tar ju matchen skruv. Innan det så tycker ju vi att vi gjorde en väldigt bra match. Och vi har ju totalt grepp på matchen innan den utvisningen och vi har haft ett par riktigt bra chanser att göra 1-0. Så det kändes ändå som att det var ett snedsteg i arbetet, men det var också en utvisning som präglade matchen mycket.
En förlust på 16 matcher är ändå otroligt starkt. Vad är det som gör att ni får hålla ihop det?
Jag tycker att vi kan hantera många olika matchbilder. Oavsett hur motståndarna hanterar oss vi kan spela högt försvarsspel, vi kan spela lågt försvarsspel, vi kan ha bollen mindre i matcher och ändå vara trygga med det, men självklart så kan vi också styra matchbilderna, vilket vi vill göra helst. Jag tycker att vi behärskar många olika delar i spelet så det här året, och det gör att oavsett vilket motstånd vi har mött så har vi haft ett svar på det.
Om vi backar tillbaka i mars inför säsongen, vilka ingångar hade du inför den här Superettan-säsongen?
Nej, men jag kände i vintras att vi hade ett väldigt bra lag på gång. För förra hösten, sista 10 matcherna då, så var vi topp 2 i Superettan. Det var bara BP som tog fler poäng än oss sista 10 matcherna då. Och vi fick behålla alla spelare förutom Viktor Granat. Men det var också enligt plan att sälja honom, för att han ville gå och vi ville ha pengarna. Och vi behövde pengarna för en väldigt tajt ekonomi förra vintern. Men vi kände ju att vi hade en bra stomme. Så vi kände att får vi bara spelare hyfsat hela här, så kan vi absolut vara liksom på topp 6. Och Superettan är ju så jämn, så är man bara på över halvan så kan man ju drömma om det. Så jag kände nog att jag hade en bra känsla. Sen gick det ju väldigt starkt, och du sa i mars nu, då hade vi spelat Svenska Cupen och vi hade gjort det väldigt bra i Svenska Cupen. Så då var nog både vi och hela laget övertygade om att nej, men vi kommer att bli starka i år. Så min känsla var att vi kommer att vara med på övre halvan. Sen vet man ju aldrig liksom om man räcker hela vägen. Liksom. Om du säger i mars, så trodde jag fortfarande att ett lag som Helsingborg kanske skulle kunna få till det, med tanke på de muskler de har. Öster hade byggt för att gå upp. Jag såg dem som de, fortfarande som de två stora favoriterna.
Ja, för att på upptaktsträffen så är det just Öster som tippas etta, Helsingborg tvåa och Gais Trelleborg, sen Örebro också, Örgryte och först sjunde plats Västerås. Mm. Nu bryr man jag med, det är ju vad det är, ett mediatips, men ja. Jag läste också uttalandet att du påpekade just det här att vi var väldigt starka på hösten, vi har samma trupp i princip. Fanns det en underskattning, tror du, från många kring er?
Ja, uppenbarligen då, eftersom vi tippades sjua. Men samtidigt, jag märkte också att det fanns några som hade sett oss i Svenska Cupen. Och de tryckte på att Västerås kan vara en dark horse i år. Det kanske var de som inte bara såg oss i matchen mot AIK, utan även såg oss åka och mosa Varberg omgången efter där. Sen visade det sig att Varberg var kanske inte så bra och så vidare. Idag kanske inte de resultaten står sig lika starkt som de gjorde där och då. Men det var några som ändå höjde ett varningens finger för oss. Och, men ja, det är ju klart att där och då. Men det är inte så lätt att, på superettan nivå har ju inte alla runt omkring så bra koll på lagen. Så att jag har ju sett det varje år i superettan att man hade inte koll på hur bra Värnamo var när de kom upp. Man hade inte koll på i fjol hur bra BP var när de kom upp. Och så bara springer de rakt igenom serien. I år, nu har ju alla lärt sig att en nykomling kommer alltid gå bra i Superettan. Så i år var ju första gången en nykomling som Gais verkligen tippades att vara i toppen. Och det visade sig vara rätt.
Man kan ju nämna att ni släppte granaten, ni behövde pengarna, sålde honom, tog in Jabir Ali från Sandviken. Väldigt lyckad värvning. Vilken trygghet hade du att han skulle fortsätta göra mål?
Men vi hade ju bilden av att oavsett egentligen vem vi spelar där framme så kommer den spelaren få mycket målchanser. För innan Granat så var det ju Björndal hösten innan som också gjorde väldigt mycket mål. Och innan det var det ju Prodell som också, då var inte jag huvudtränare när Prodell flög här hösten 2020. Men niorna här i den här klubben har ju gjort väldigt mycket mål över tid. Och, men om vi pratar om de senaste två åren då har vi haft Björndal, sen kom Granat. Och vi kände att sätter vi bara in en nia i det här laget, i den här omgivningen, så kommer ju den nian att få mycket målchanser. Och Jabi visste vi hade förmågan att göra mål. Så att, vi var rätt trygga i att han kommer göra plus 10 mål den här säsongen. Sen fick ju han en tuff försäsong. Han drar ju baksidan efter 20 minuter mot AIK. Och sen missar ju han en väldigt stor del av försäsongen. Vilket gjorde att hans vår blev lite upphackad.
Om man tittar på det resultat ni gör så är ni ju liksom starka egentligen på alla delar. Vad är det du har implementerat sen du fick ta över som huvudtränare?
Nej, men jag tycker vi har ju implementerat ett aggressivt försvarsspel. Vi vinner bollen högt upp och sen har vi väl också utvecklat delar under den här resan. Jag tycker att från början implementerade att vi ville vara bra med bollen. Men då hade vi en annan typ av försvarare också som var väldigt bollskicklig. Alltså då var det naturligt för oss att bygga ett lag som var väldigt passningsskickligt och ägde boll och så. Men då på den tiden så var vi inte lika bra på att vinna matcher. Det vi har utvecklat tycker jag är att vi spelar inte med lika hög risk idag. Men vi fortfarande behärskar vi kan hålla i bollen och så. Men vi är i alla fall inte det laget som spelar med högst risk. Vi är andra som liksom är mer järva i sin speluppbyggnad än vad vi är idag. Men vi har blivit lite mer cyniska. Vi hanterar liksom perioder i matcher när vi blir lite lidande och inte är så bra, så har vi lyckats i år att ändå stå emot, inte släppa in mål i de perioderna och så. Och vad jag har gjort kring det, jag tror den stora grejen är nog att vi successivt har förbättrat truppen. Vi tog över en trupp som var alldeles för svag, men vi har lyckats liksom hitta med ganska små resurser bra spelare, så att vi har liksom steg för steg bara förbättrat truppen. Det är den stora grejen. Vi har mycket, mycket bättre lag idag än vad vi hade för två år sedan.
Hur har ni gjort det trots att ni har haft begränsade resurser?
Ja, men det har väl att göra med att vi har någon slags hantverk är ju såklart som ligger bakom det. Att vi har lagt mycket tid på det. Jag har använt mitt kontaktnät från Stockholmsfotbollen. Jag jobbar ju där i lägre divisioner, i division 2, division 1 där under flera år. Och då är det klart att det var en massa spelare jag såg då i division 2 i Stockholm som jag hade bättre koll på än de flesta, såklart. Jag såg liksom Tao Ali när han spelade i division 2, Jakob Widell Zetterström i division 2, Kristoffer Kaseni, alla de här spelarna som då, när division 2 då på den tiden i Stockholm var fruktansvärt bra då runt åren 18-19 där, när jag hade Karlberg där. fast många riktigt bra spelare där. Mycket tack vare att akademierna i Stockholm bara sprutade ut spelare som hamnade på den nivån. Jag tror att det är lika idag, men det var ännu bättre då. Och jag hade koll på de spelarna helt enkelt.
Hur mycket jobbar ni med data?
Ja, men inte att vi liksom har KPI:er som gör att vi tittar på att en
vad är KPI:er ja, för den liksom, som inte kan?
Ja, men siffror som liksom en mittfältare ska nå upp till den här siffran i passningsprocent för att vi ska värva. Inte så, men när vi väl värvar en spelare så tittar vi ju på både det statistiska och det subjektiva. Liksom.
Idag när vi möttes här utanför och åkte hissen upp så berättade du att första nyförvärvet är presenterat. Vem är det ni plockar in?
Vi har värvat Marcus Linde från Assyriska FF då i Södertälje som har stuckit ut under flera år. Jag har haft koll på honom i 3 år och jag har velat värva honom i 1,5 års tid. Men nu till slut så fick vi säkra honom.
Vilken position går han
central i? Mittfältare är han. Tvåvägsspelare som är väldigt, väldigt smart spelare, 20 år gammal.
Hur många spelare ska ni plocka in?
Svårt att säga. Jag kan inte ge dig en siffra. Men i fjol hade vi väldigt liten omsättning. Vi värvade ju bara 3 spelare inför det här året. Vi kommer ju behöva värva mer nu.
Hur lätt är det för er nu att värva spelare?
Alltså det är ju lätt i att värva spelare. Det finns ju hur mycket spelare som helst som hör av sig och vill komma hit. Sen kommer det i alla fall vara svårt för oss att hitta, som för alla klubbar, att hitta rätt. Alltså vi måste ju hitta spelare som passar oss och vår plånbok, vår spelmodell liksom, och även spelare som har rätt ambitioner och som kan lyfta oss. Och det kommer bli en utmaning.
Får ni behålla alla spelare? Det är ju också ett problem ibland när man har framgångar och en del kan komma och plocka. Jag menar, BP blev av några efter man gick upp exempelvis.
Nej, vi får se. Vi jobbar såklart för att behålla våra bärande spelare. Sen får vi se här. Jag liksom utesluter ingenting. Det kan, liksom, vi vet ju såklart, precis som alla andra klubbar, att vi är i en hierarki och kommer det bud som är tillräckligt bra på någon spelare, då utesluter jag inte att det är spelare som kan försvinna. Sen har vi utgående kontrakt på några. Så att det är svårt att säga. Det är säkert någon som lämnar.
Vilket behov har ni av att sälja spelare för att ta in pengar för att kunna investera?
Ja, men det är en del, men det är inte det som är liksom, det är inte så att vi har något krav på oss att vi måste sälja för en viss summa för att böckerna ska gå ihop. Men självklart så vi, precis som andra klubbar i Sverige, behöver ju bygga ekonomi genom att sälja spelare.
Det är ju svårt att förstå att ni inte har några pengar med tanke på Victor Nilsson Lindelöf-affären, Benfica, Manchester United, där det slutade med att Benfica köpte ut Västerås SK som fick närmare 40 miljoner kronor. Var tog de pengarna vägen?
Ja, precis. Nej, men det är ju såklart en fråga som många i fotbollssverige ställer sig. Den har ju stötts och blötts här lokalt i Västerås såklart under de här åren. Men det man kan konstatera är att pengarna kom in sommaren 2017 och då låg Västerås i division 1. Och det är ju ganska lätt att göra av med pengar. Och det man gjorde var att man satsade på många spelare då för att nå kortsiktig framgång för att ta sig upp då från division 1 upp till Superettan. Och jag tror att det blev en press på klubben då när det kom in pengar att men nu ska ni springa upp i Superettan. Och man satsade väl de pengarna på kanske fel spelare. Man tog spelare som kanske var lite mätta och som inte var på väg uppåt utan snarare var på väg neråt, som kostade väldigt mycket även på division 1 nivå. Så man hade
men 40 miljoner?
Ja, precis. Sen fick man ju också börja från noll med att bygga upp akademin. Och det var ju väl spenderade slanta tycker jag, för att VSK under hela 2000-talet har ju liksom startat akademin så pengarna inte räckt till, de får lägga ner akademin, så det har varit sådär om vartannat. Man hade ju akademin där runt åren 08-09, då fick man ju fram spelare som Victor Nilsson Lindelöf och med flera som nådde väldigt långt, och han är ju det lysande exempel, det fanns många som nådde elitfotbollen från den generationen. Så fick man lägga ner den av ekonomiska skäl, men när de här pengarna kom in så hade man ju möjlighet att starta upp den en gång för alla, och det gjorde man, och man la mycket pengar pengar på att bygga upp den, och det tycker jag var rätt spenderade pengar. Vi har haft en väldigt bra akademi under de här åren, och det är också genererat spelare som har nått vårt seniorlag.
Var du ändå själv överraskad när du klev in i klubben att ingenting fanns kvar?
Ja, eller? Herregud, alltså när jag kom 2020 så tänkte jag att nu kommer jag till en klubb med pengar. Jag hade jobbat i Stockholmsfotbollen där det inte finns en enda krona på lägre nivå liksom. Man kände första liksom månaden, veckorna att det fanns det. Sen blev det ju pandemi här. Och då blev det ju svångrem för alla svenska elitklubbar på ekonomin. Och sen presenterade vi bokslutet vid årsmöte bara någon månad senare. Och då var det väldigt många minus från året innan då. Och då var ju bokslutet så katastrofala, så att mycket av den där stora pengen var ju redan då, våren 2020, var ju en stor del av den där summan på vad det nu var, 35-40 miljoner var ju borta.
Om man säger till Västerås då i det här läget, hur ska ni klara av att bli ett Varberg eller ett Degerfors eller ett Mjällby som klarar av att hänga kvar trots den här hierarkin eller näringskedjan som finns i fotbollen?
Nej, men det kommer ju såklart bli utmanande, det är inget snack om det. Alla som kommer upp har ju sina utmaningar, vi har våra. Vi har ju i Superettan har ju vi varit en av de klubbarna som har haft lägst marknadsintäkter av alla klubbar i Superettan, vilket är helt otroligt i en stad på 160 000 invånare. Och grannklubben här, så vi har ett stenkast bort här, Vik Hockey, de drar ju in på marknaden, har ju de dragit in ja, men 8 gånger mer än vad vi har gjort. Så att, men samtidigt finns det ju en potential då också, tänker jag, i att vi kan väcka den här stan och att vi kan få bygga marknadssidan som har varit liksom släpande under många, många, många år i den här stan. Det har inte funnits något förtroende för VSK fotboll, medan hockeyn har gjort väldigt mycket rätt liksom på marknadssidan. Och sen det starka varumärket VSK Bandy som har vunnit så många SM-guld och som också har väldigt hög trovärdighet i Västerås. Medan fotbollen liksom, ja, det har varit ekonomiska problem i 30 år. Vi märker ju nu en jäkla medvind i våra kontakter med företag och våra intressenter nu. Så jag hoppas att stan vaknar, och det blir någonstans att Västerås får ju välja. Om man vill ha allsvensk fotboll, då kommer ju stan behöva backa upp oss. För att annars så blir det ju såklart som för alla en hiss ner igen.
Hur ser du är ju manager, hur ser du på att liksom gå, ta risk så att säga, det vill säga satsa pengar kontra att inte ta någon risk, se att intäkterna går upp och trillar vi ner så ser vi till att vi har byggt upp föreningen så vi kanske lättare kan studsa tillbaka. Hur balanserar du det?
Ja, precis. Nej, men det är ju styrelsen som tar de besluten, så det är de som hanterar risk utifrån hur de sätter ramarna och så vidare. Och jag vet att de kommer inte att ta några beslut som handlar om att äventyra föreningen och så. Det har gjorts för många gånger i VSK tidigare och det kommer inte göras. Så att vi kommer komma in såklart med en ekonomi som är mindre än de klubbarna som har spelat många år i Allsvenskan. Det är inget snack om det. Sen får vi göra vår resa. Jag menar, vi kommer ju såklart att ha en betydligt högre budget än vad vi har haft i år. Sen hur den står sig i en allsvensk kontext är en annan sak.
Just det du är inne på, jag tror Västerås är Sveriges sjätte största stad. 4 allsvenska säsonger, 2 på 50-talet, 1 på 70-talet, 1 97 senast. Det är ju på något sätt fotbollsmässigt underkänt för Västerås trots att man har levererat spelare. Allt från Pontus Kåmark och Victor Nilsson Lindelöf och många andra. Vad är det som inte gör att fotbollen lyfter här? Du är ju härifrån också.
Ja. Nej, men jag tror mycket att så här, historiens makt är stor liksom. Alltså, vi ska vara i Allsvenskan 78 och då var man i ett läge med 3 omgångar kvar där man behövde ta 1 poäng för att hänga kvar i Allsvenskan 78. Och alla hade räknat hem det, inklusive dåvarande tränaren Liston.
Lennart Liston Söderberg, en legendar som har gått bort men ju också var tränare 97 när de var uppe.
Det stämmer, det är ju en speciell sak att göra det med 20 års mellanrum, ta upp en klubb igen i Allsvenskan. Och tränade då, de tog inga poäng de där sista 3 omgångarna. Och jag tror att hade man då liksom varit kvar i Allsvenskan, fått spela 2 år i rad, då hade man kanske, säg att man åkte ur år 3, då hade man större chans att studsa tillbaka. Och så där. Då dröjde det ändå mellan 78 till 97 var nästa gång. det har liksom inte byggts upp en fotbollskultur i den här stan. 10 mil härifrån ligger Örebro och det är ju verkligen som alltid varit en fotbollsstad. Det här har aldrig varit en fotbollsstad. Det här har varit en hockey- och bandystad. Sen finns ju såklart ett jättestort intresse för fotboll i Västerås, för det är världens största sport. Men när jag växte upp här i Västerås så det var ju liksom inte... Det finns en kärna av folk som är väldigt intresserade av VSK. De har alltid haft en hängiven skara. Men det är många här tror jag i Västerås när de växte upp som börjar hålla på Stockholms lag och sådär. Vi ligger nära Stockholm och så. Och liksom det intresse för den internationella fotbollen hade jag ju själv också när jag var ung. Det var ju väldigt stort. Men intresse för lokala fotbollen, nej, den fanns inte. Jag tror att trovärdigheten har inte byggts upp av att klubbar har gjort rätt saker liksom.
Det finns ju flera områden. Hur påverkas man av konkurrensen med bandy och hockey när det gäller talanger? Att unga börjar spela?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att det är ingenting som jag märkt av under min tid här. Liksom, så att det är någon större liksom, konkurrens om talangerna på det sättet än i någon annan stad. Det tror jag inte. Fotbollen är fortfarande så pass stark och så pass stor. Så. Men... nej, men det är också en faktor att vi ligger ju nära Stockholm, så att en faktor har ju också varit att talanger här från Västerås har ju värvats till Stockholms akademi liksom, genom åren. Så därför är det viktigt att vi har liksom, en bra akademi här som kan ha kvar talanger här.
Tittar man på supportrar även där, jag menar, folk har begränsat med tid och pengar och det finns både bandy och ishockey, även om det är vintertid mer. Det finns ju viss överlappning. Hur ser du på det? Ni har ett publiksnitt i år på 38-60, lite hjälpt av slutet. Men det är ju inte en jättesiffra med tanke på att det är sjätte största staden i Sverige.
Nej, precis. Och det är ju kul att du säger det, för i fjol var snittet 1400. Så att det här är en svårflörtad stad när det gäller idrott i stort. Jag tror att det beror mycket på liksom att den här stan har ju inte haft SHL eller Allsvenskan nu under 2000-talet. Det senaste är ju april 2000 när Vik åker ur elitserien och sen går i konkurs på sommaren. Och jag tror att när man har elitidrott liksom SHL, Allsvenskan, de två stora, då bygger det upp liksom ett intresse i en stad. Den här har somnat till, den här stan. Och som sagt, 1400 i publiksnitt i fjol och i år har vi lyckats öka det rejält. Jag tror att goda chanser att öka det rejält i Allsvenskan också. Sen kommer inte det här vara en stad som där allt sker direkt såklart. Och vi har ju dessutom en arena som lämnar en del i övrigt att önska. Så att det finns ju många utmaningar.
Hur är supporterkulturen? Finns det överhuvudtaget någon rejäl supportergruppering som backar upp er?
Ja, absolut. Ja, men, så, under hela den här liksom, ökenvandringen som VSK gör från 2005 när man åker ur Superettan, som är uppe ett år i Superettan under 15 års tid. Under den perioden så finns ju fortfarande den här hängivna skaran kvar som följer laget, åker upp till Umeå och ser dem i division 1 och åker till liksom Trängens IP och tittar på dem och de här små Stockholmsarenorna i Enskede och Gröndal och allt möjligt. Men under den 15-årsperioden så attraherar ju inte klubben några nya supportrar, så man förlorar ju i princip två supportgenerationer under den där långa perioden, och det har ju präglat klubben. Sen hände det något under förra året. Och det var alltså under förra året, även när då hade vi ju inte lyft till toppen ännu. Men då kom det en våg av nya unga supportrar till arenan, för de hittade hit. Och det ena gav det andra. Och då började det gå bra på hösten också. Och då växte de och blev fler och fler. Så när vi kom in i den här säsongen så kände vi ju en växande supporterskara i ryggen. Och det har ju bara byggts på i år. Och jag tror att det kommer bara fortsätta, för att folk drar folk. Och nu känner ju folk att... Nej, men det är kul att vara med på ett, liksom, ja, en resa som går bra.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time.
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Absolut viktigaste och som är väldigt tvingande som vi aldrig kan få dispens för, det är ju att det krävs ett publikkameraövervakningssystem. Och inklusive entréer så ska ju alla publika utrymmen vara filmade. Och det går inte att backa ifrån. Så att det, och där har vi också börjat en upphandling om att hitta rätt lösning här.
Jag tror inte jag sett Västerås på hemmaplan sen Aresvallen hette förr. Nu sitter vi på företagssponsrade Hitachi Arena och ja, när jag tittar på arenan så ser den ju rätt ogästvänlig ut trots att den är rätt nybyggd. Vad är din bild av eran hemmaarena?
Nej, alltså, jag tycker att vi har en hemsk arena. Jag tycker att den är en fullständig katastrof. Och den här borde ju aldrig ha byggts i den här tappningen som den byggdes. Det var ju fel tänk från början. När man väl bygger, då måste man ju bygga lite för framtiden också. Och det här var ju liksom det absolut mest nedskalade versionen man kunde bygga. Och jag förstår att pengar ska räcka till mycket, men man borde ha kunnat fått betydligt mer än vad man fick för det här. Och det är inte bara att den är liksom, det är inga kortsidor här, utan det är även alla utrymmen runt omkring. Vi har ju liksom inga hospitality-ytor att tala om. Det är liksom, och det har ju varit något som har hållit klubben tillbaka under alla år. Man behöver ha en bra arena som kan generera pengar, men också generera liksom, att de som kommer hit får en bra känsla kring det. Så att det finns mycket som behöver göras med den här arenan, och nu pågår det ju samtal såklart, för att nu går vi upp och nu behöver den här förbättras på massa områden. Den är ju inte godkänd och då vi får väl såklart dispens som alla andra får, men saker behöver åtgärdas, så det behöver byggas kortsida här och det behöver byggas till massa olika utrymmen.
Är det kommunen som äger eller vem är det som äger?
Ja, den ägs ju av ett privat fastighetsbolag, Rocklunda Fastigheter, och det är ju en utmaning i sig då att det blir en tre parter i hela. Det är fastighetsägaren, kommunen och klubben.
Som... Låter som en mardröm. Hur får ni till det där?
Ja, precis. Jag är glad att jag inte sitter med den där frågan. Men det har ju ändå fört samtal under hela det här året. För klubben var ändå ganska... Liksom, de förstod ju redan i våras gick vi upp i serieledning omgång 5 första gången. De förstod ju att oj, vi kommer nog behöva börja jobba med det här. Så de börjar ju med det redan i våras. Det har fört samtal om det. Och jag förutsätter då att det blir klara förbättringar och att vi får uppbackning för det. För vi kan inte stå här och skämmas nästa år i Västerås att vi har Sveriges sämsta elitarena när vi ska spela allsvenskan. Jag kan inte se det framför mig, och jag hoppas verkligen att vi får förutsättningar för att lyckas, och då behöver vi förbättra det här.
Men jag har ju svårt att säga att de smäller upp 2 kortsidor på 5 månader.
Det är ju också svårt att se. Det kommer ju inte vara några permanenta lösningar, utan det de pratar om nu är ju en rejäl kortsida mot Friskis och Svettis här på den norra sidan. Då. Och då kommer det ju vara mer en tillfällig lösning. Jag skulle gärna se långsiktiga lösningar, men jag tror inte att vi kommer hinna få det på plats.
Hur ser du på att ni spelar på konstgräs?
Ja, det är ju vad det är. Nu, det finns ju större problem med den här arenan än att det är konstiga, som du ser. Så att det är inte den största frågan med den här arenan. Men det är klart, om man får välja så hade vi haft en jättefin gräsmatta här.
Du, som alla började du som egen spelare, du berättade ju tidigare också i Fakta utan att du gick fotbollsutbildning, du lirat för Skiljebo och en del olika Västeråsklubbar, dock inte VSK. Vad saknade du för att ta klivet upp?
Nej, jag saknade framförallt fysik, gjorde jag. Jag fick inte vara hel så ofta och så. Så jag hade inte, jag har sagt det för jag hade aldrig kunnat bli elitfotbollsspelare med den kroppen jag hade. Det finns ju inte så många indier som blir, nu är inte jag från Indien, från Sri Lanka, men det är inte så många som du ser i världstoppen i idrott. Vi har ju en annan fysik, så att det var det stora. Jag hade inte en kropp som hade pallat med liksom den belastningen, den typen av träning. Jag tränade för att få muskler precis som alla andra, men polarna, det räckte med att de tittade på vikterna så fick de muskler och jag fick jobba mycket hårdare för min fysik.
Hur var den känslan att inse det?
Nej, alltså, jag insåg nog inte det, för först började ju knäproblemen, så knäproblemen börjar ju liksom innan det. Det här är ju något jag blickar tillbaka på efterhand liksom, och bara konstaterar att ja, även om jag inte hade skadat knät så hade jag nog fysiskt sett hade det nog inte gått ändå. Jag hade väldigt mycket talang när jag spelade, men det räcker inte med talang, fysik är en så stor del liksom, så att jag vet inte, jag hade ju börjat jobba som sportjournalist då, jag tänkte inte så mycket på det då var det kul att vara sportjournalist också.
Ja, för du har ju haft en journalistisk karriär till bara för några år sedan. Vid vilket tillfälle inser du dock att träning och fotboll och se det från sidan, att det var något som passade dig?
Nej, men jag har nog alltid känt att det passade mig. Sen har det inte passat i mitt liv att göra det. Jag höll ju uppe fotboll från jag var 17-19 där när knät strulade som mest där. Och när jag började spela fotboll igen så blev jag ju spelande assisterande tränare då i division 4 i en Västeråsklubb då. Så redan då var jag ändå inne på det i så pass ung ålder. Sen som sagt så, du vet ju själv när man jobbar som sportjournalist och jobbar mycket kvällar och nätter, framförallt förr. Så då när det inte gick att göra det, då ja, tänkte jag inte mer på det. Och sen, ja, sen var det ju där när jag började jobba dagtid igen. Då är vi framme vid 2013 tror jag. Då började jag göra
så det. Fanns,
mest att det var kul.
Det fanns ändå hela tiden latent hos dig att jag kan liksom, så fort jag får en möjlighet så kommer jag satsa på det.
Nej, inte satsa på det. Inte att jag skulle satsa på det. Det såg jag inte på så, utan mer att hade jag fått möjlighet och tid till det så hade jag gjort det bara för att jag tycker det är roligt. Förstår du? Så hade jag jag såg det inte då som så här att jag kommer satsa på det här och nå så högt upp som möjligt, men jag hade nog gjort det bara för att jag tycker det är så fruktansvärt kul.
Ja, och du är ju först på VLT och sen är du på Expressen redigerare, och Johan Orenius Offsides, en av de två chefredaktörerna, gjorde ett reportage om dig 2019 när du var i Karlberg, och han skrev lite om hans lite känslor inför att du som kunde mycket mer fotboll, han skulle skriva krönikor och så. Hur var det där på Expressen liksom, när du satt och redigerade andra?
Du vet att du och jag jobbar en dag ihop, va?
Nej, det visste jag inte. Jag trodde aldrig vi hade jobbat ihop, men då blev jag upplyst om att jag har jobbat en dag ihop.
En dag ihop, sen flyttade du till New York tror jag.
Ja, okej.
Okay. Så det är på våren 2002, då kom jag upp som 20 år, eller vad blir det? Ja, precis, 20-åring till Expressen då, första vändan. Men nu pratar ju du om, för sen åkte jag hem igen och jobbade här på VLT i flera år, så kom jag tillbaka till Expressen sen, och det är den vändan du pratar om.
Ja, precis. Jag hade faktiskt inte kollat, vi jobbade en dag ihop.
Nej, det är bra. Jag det var, jag vet inte, jag hade en massa andra saker i mitt liv då så här, som jag tyckte det var kul och så att jag vet inte om jag funderade så mycket på det liksom. Det är klart att jag ville skriva om fotboll i en friare roll, men samtidigt så förstod jag ju att Expressens kostym då, utifrån redaktionen och de resurser de hade inte råd att ha en sån roll. Det var liksom, alla var bara tvungna att kavla upp ärmarna och kriga, och det gjorde man ju varje dag och varje natt då när man jobbade. Så att jag förstod samtidigt att den redaktionen hade inte plats för mig då liksom.
Hur fascinerad är du ändå över utvecklingen som har varit kring det här lite mer nördiga, spelmässiga, taktiska som ju du tar vidare, först Eurosport och sen Aftonbladet, där du ju liksom blir en etablerad profil kring det taktiska. Men just den förvandlingen, som det fanns ju inte det riktigt utrymmet 2005, 2006, 2007. Och idag finns det ju ett sug efter det.
Mm. Ja, det var ju ingenting som jag visste på något sätt, utan det var ju det hade kommit så här någon så här internationell bloggare då som heter Zonal Marking. Som
ja,
hade,
Michael
han,
Cox.
Ja, precis. Den skribenten. Han drev ju den.
Numera på The Athletic.
Exakt. Han startade ju upp en blogg som skrev om taktik, och den blev ju väldigt stor. Så det var väl första indikationen på, som även var en aha-upplevelse för mig, att aha, okej, folk är intresserade av att läsa det. Så märkte jag själv var ju intresserad av att läsa det. Så då fick man ju upp ögonen för att ja, det gick ju att fånga liksom intresse kring det. Och sen började ju smöga bara igång det. Och sen märkte man bara att det var folk, väldigt många som var intresserade av det. Så, och sen kom ju, sen följde det ju liksom med en våg av att sen kom ju massa. Och sen kom ju det där i liksom sociala medier. Så, men då är vi lite längre fram i för sig då. Men sen när det liksom kom på Twitter och sådär, det tog ju udden av allt liksom.
Ja, nej, precis. Det flyttade ju från olika, men just att det kom från, det fanns ingenting och sen plötsligt kom väldigt mycket, och där ju du blev en av symbolerna, väldigt populär blogg på Sportbladet. Vad var det ändå som gjorde att du ville, för det blev ju en slags fortbildning även för dig?
Nej, det var bara att man, alltså att jag skrev någon gång någon text som liksom vek av lite åt liksom lite taktiska, och så blev den väldigt uppskattad, och då gjorde jag lite till och då blev det väldigt uppskattat. Det gick liksom bara steg i steg, och så märkte jag att aha, men det var väldigt uppskattat, och då kunde man skriva bara liksom en ren text som handlar om taktik liksom, och sen bara fortsatte det liksom.
Ja, och de som har läst det är ju många på Sportbladet som hyllat dig, pratat om din seriositet. Patrik Bränning la ut att du satt och kollade på fotboll på någon julfest, om det nu var korrekt. Ja. Och även i Orenius text, jag även pratade med en kollega som kom till någon Division 6-träning där du stod med iPad och visade, och ja, att du är väldigt seriös. Vad gjorde att du drogs till, var kommer seriositeten ifrån?
Nej, jag vet inte, men jag tror alla sportjournalister har någon sån där kromosom av nördighet liksom, att när man grottar ner i något så grottar man ner ordentligt, och den har jag alltid haft, att man liksom, blir man intresserad av någonting så vill man veta mer om det och dra det till vägs ände liksom. Så det är nog det. Jag vet inte, men jag har nog alltid haft det där att man vill göra saker så bra som möjligt liksom. Det var inget om jag tränat lag i Division 6, vilket jag gjorde, så var det naturligt för mig att jag ville göra det så bra som möjligt.
Men hur får man alla att åka med på det? Om man själv är väldigt seriös. Ja, jag kan misstänka att alla i Division 6 kanske inte har samma syn.
Nej, precis. Exakt. Nej, men så är det ju. Det är ju det svåra. Det är ju svåra oavsett vilken nivå du är tränare på. Det är ju att få med folk på tåget liksom. Det kommer alltid vara utmaningen, för det kommer alltid jobba med människor som har olika viljor.
Jag menar, då är ju du journalist. Hur ser du på, jag har ju fått lite påhugg att varför skriver ni inte om Västerås mer och så. Hur ser du på oss journalister, hur vi har sett på Västerås SK? Nu ska jag säga så att jag frågade dig en podd för ett tag sedan, men du vågade inte eller ville inte.
Nej, precis.
Vill inte jinxa, menar jag, med att våga.
Nej, exakt. Men alltså jag tycker ju sportjournalistiken har ju gått framåt massor under den tiden. Jag började som sportjournalist 1998 när jag gick på gymnasiet, var 16 år, och började jobba extra. Om man jämför det liksom, under den här perioden har ju sportjournalistiken blivit så bra och mycket bredare och så vidare. Men det är lite speciellt också när man själv blir omskriven, då är man ju mer liksom känslig. Jag har ju intervjuat massa folk och skrivit om massa folk, och då tycker man att så här, det var inte så viktigt med den där detaljen. Men när man väl blir omskriven själv så tycker man liksom att allt ska vara exakt rätt och det ska beskrivas exakt rätt, och man kan tycka att det liksom är lite men varför skrev han på det där sättet och sådär. Men jag vet ju att jag tar det med en nypa salt, för att jag vet ju också den andra sidan, att man är väldigt stressad när man skriver många gånger, man ska leverera en text väldigt snabbt och så vidare. Det är inte alltid så lätt att få ihop det på ett bra sätt liksom. Så att men det är vad ska jag säga, när man själv är omskriven så är man ju, då tror jag alla är lite extra känsliga. Så.
Hur ser du ändå på bevakningen av Västerås?
Ja, vi har ju inte så mycket medier som bevakar oss. Det är ju VLT, lokaltidningen, som är här och det är de som är nere. Och, nej, men de har ju också sina utmaningar. Liksom. De behöver sälja sina plusabonnemang liksom, och de försöker vrida till sina artiklar så de blir intressanta. Och de gör ju det med sina knep och jag känner ju igen knepen så att säga. Man anonymiserar liksom vad artikeln handlar om för alla ska scrolla och då blir det ju liksom att man måste vrida ingresser så att de är tillspetsade och man måste rycka citat ur sitt sammanhang och sådär. Men jag vet ju också varför de gör det. Jag jobbar i den branschen, jag vet ju exakt varför de gör det, så att, ja, det är väl vad det är. Men,
ja, och läste jag Orenius artikel rätt 2019 så var du erbjuden att bli chef för VLT-sporten, står det i varje fall i den artikeln, men du hade lite för höga anspråk och, spetsar jag till det nu eller har Orenius spetsat till det?
Ja, han spetsat till det. Nej, men jag fick ett samtal om en förfrågan var det, men det var ju inte ett konkret erbjudande om jag var intresserad. Ja. Så var det.
Ja, okay.
Det stämmer.
Ja, Orenius. Även han, även i filmjournalistiken gangstraste lite. Det har vi alla gjort oss skyldiga till. När du började din klättring med Karlberg, Vasalund, Karlberg, när började du inse att det här kan vara någonting jag faktiskt satsar på istället för journalistiken?
Nej, det var ingenting som jag liksom så här funderade på. Det låter jättekonstigt kanske för dig att höra mig säga det, men så här, jag vet ju när man är på lägre nivå då är man ju så beroende av resultat. För bedömningen av tränaren blir ju så nyckfull. Att jag tittar på division 2-lag. Det kan ju finnas en tränare som gör ett jättebra jobb där. Men laget kanske inte går upp eller så vidare. Och eftersom det är så himla små marginaler på det där så var det ingenting som jag där och då. Jag gjorde det bara för jag tyckte det var roligt. Det var ingenting som jag tänkte liksom att det här ska bära liksom uppåt, utan blir det så, jag vill göra allt så bra som möjligt, men blir det så så blir det så, eller så blir det inte så. Så att det var ingenting när jag var i Karlberg eller Vasalund att jag tänkte så här att jag ska satsa på det här, utan då var jag både journalist och fotbollstränare och tyckte jag trivdes jättebra med det livet. Jag var halvtid liksom på båda de grejerna så att säga. Inte i betalning men i tid. Det var liksom, journalistiken betalade ju att jag kunde leka fotbollstränare.
Och det är framförallt en kvalmatch mot Luleå som fick mycket uppmärksamhet. Vinterväder satt stopp för Luleå och det blev en sen match på Osen. Vi var många som twittrade och följde dramatiken. Jag läste i Bränningstext att du blev lite irriterad över den uppmärksamheten. Var det så?
Nej. Det där är helt tillspetsat. Jag vet inte var det där kommer ifrån faktiskt.
För det var väl häftigt när Guidetti och company satt och följde er? Och...
Ja. Nej, jag vet inte var det där kommer ifrån, att NSD skrev på det där sättet. Jag tror det har att göra med... Nej, jag var absolut inte irriterad. Jag tyckte det var skithäftigt med den här matchen. Det var någonting som någon reporter på NSD hittade på.
När du får frågan att bli assisterande i Västerås SK, vad är det för tankar som går genom huvudet då?
Jag hade ju lämnat Karlberg då, för vi hade fått barn då, och vara i division 2 Stockholm där liksom resurserna är ju helt mikroskopiska, du lägger jättemycket tid, du får inte så mycket pengar för det, och så hade vi fått barn dessutom. Jag kände inte då att jag kunde göra division 2 ett år till. Jag var liksom i det här make or break, vilket många tränare tror jag hamnar i. Det är det som är det svåra tycker jag med tränargrejen, att du jobbar dig upp och så kommer du till den där stunden, liksom, tidpunkt i livet när du får barn, och då kan du inte lägga lika mycket tid på. Du måste nå en nivå innan du får barn. Eller om det är tvärtom, där barnen har blivit tillräckligt stora. Och jag kände då att nu är jag på den liksom skarven här, vägskälet, där nu måste jag tjäna mer pengar på att vara tränare. För annars går det inte att få ihop familjepusslet. Och då valde jag då att lämna Karlberg när mitt avtal gick ut då. Och det var liksom, jag hade ju inte något på bordet när jag gjorde det, så jag tog ju det beslutet först, och sen var jag inne, som jag alltid har sagt tidigare, kanske ta ett år där jag bara jobbar med journalistik och så. Men sen dök det ju upp då en lucka här i Västerås, och då så var ju det såklart, ja, väldigt lockande i och med att jag är från den här stan, det är den klubben som jag har hållit på och så vidare. Att få komma hit då som assisterande tränare var, tyckte jag, ett helt perfekt steg för mig, och det kittlade ju jättemycket, både på ett känslomässigt plan men också på liksom möjligheten. Så att ja, det blev ju verkligen som så här, ja, stjärnorna stod rätt, och det blev ett drömsteg för mig att ta och flytta hem hit då, och ta den rollen.
Hur var det när du, jag menar, Thomas Askeband som är huvudtränare får sluta, du får ta över? Hur är det? En del tycker att de assisterande ska gå med huvudtränaren, du väljer att stanna kvar. Hur resonerade du där?
Ja, precis. Jag resonerade med det har man gjort med andra tränare också. Det är väl en sak om man kommer ihop tillsammans till uppdraget, så att man tillsammans, att han har plockat in mig till uppdraget. Lite annorlunda när man kommer från två olika håll, tycker jag, till ett sånt uppdrag. Han hade också många gånger sagt till mig att du ska ta över det här efter mig, du ska ta över det här efter mig. Och han hade inför sommaren där hade han sagt att jag kanske lämnar. För han hade ett annat erbjudande då också innan han fick sparken. Då hade han redan krattat till styrelsen att han tyckte att jag skulle ta över och sådär. Så att jag visste att det var hans, att han ville att jag skulle köra om det blev så liksom. Sen hade inte varken jag eller han räknat med att han skulle få gå. Så det är en annan sak, men det var styrelsens beslut. Det var ju en kaotisk situation den sommaren, för att vi hade sålt.
Det är alltså sommaren 2021.
Sommaren 2021, vi har sålt spelare då. Och sen tar jag över i början av augusti. Vi hade ju sladdat i tabellen redan. Och sen sålde vi spelare, så tar jag över i början av augusti. Fönstret ska stänga, tror jag, 11 augusti. Och då aktiverar Elfsborg en klausul på Gustav Lagerbielke. Så de tar honom som var vår bästa försvarare då. Han har varit otrolig den våren. Och sen är det en mittfältare, ordinarie, som hade varit väldigt bra. Som får intresse från Norge. Som inte vill vara kvar, med ett Albin Sporong. Han vill lämna. Och så var det ytterligare en spelare som inte ville spela med för VSK. För att Thomas fick sparken då. Och som ett Filip Almströms Täti som också lämnade då. Och det var ju väldigt tufft. Väldigt tufft. Det var dessutom, förutom det, så hade vi ju våra två mest etablerade försvarare på skadelistan. David Engström och Pedro Ribeiro. Så man tar, när vi gick in i säsongen så hade vi fyra försvarare. Charles Abedkar försvann till Degerfors då efter Svenska cupen där. Gustav Lagerbielke såldes på sommaren. David Engström och Pedro Ribeiro var skadade. Så var fyra främsta, liksom, mest etablerade försvar. Alla de var borta när jag tog över. Och första matcherna visste vi skulle bli supertufft. Vi förstod att det här var inte stora chanser att plocka massa poäng där. Och då mötte vi också våra konkurrenter i bottenstriden. Så det var en väldigt tuff situation. Vi lyckades då få in Ta'ali på fönstrets sista timmar. Och han hade ju försökt värva till Karlberg innan. Så jag kände ju honom lite grann från Stockholmsfotbollen. Och han kom hit och flög bara rakt upp i himlen. Och det var ju det som räddade oss.
Just Lagerbielke, där trillade in lite pengar nu när han gick från Elfsborg till Celtic. Det är ett antal miljoner till.
Ja, det gjorde det. Och det var ju såklart välbehövliga pengar för oss.
Ta'ali, likadant en del pengar.
Nej, vi har tyvärr, vi har ingenting på honom.
Om man ser till just den typen av fynd, vad talar för att du kan plocka några sådana fynd till nu?
Alltså Ta'ali tror jag aldrig mer att man kommer hitta, för det var så extremt att han bara hade spelat 16 minuter i Allsvenskan då med Örebro första halvan av säsongen och sen flög på det sättet som han gjorde här. Det tror jag inte man kommer lyckas med något mer. Ja, det finns ju mycket spelare där nere, liksom i lägre divisioner som har högre kapacitet. Det gäller ju bara att identifiera oss, den spelaren, och sen kommer vi såklart att konkurrens om massa andra. Så att, vad talar för det? Jag vet inte vad som talar för det. Vi tror på vår process och vi har gjort bra värvningar tidigare här, så att jag tror och hoppas att vi kan göra igen.
En som Micke Lustig som jobbar med mig som bor här i Västerås, ni har snackat lite med honom. Är det någonting som han går in och hjälper er på något sätt i klubben?
Nej, det är det inte. Men han har varit nere här och hälsat på oss och sådär någon gång. Och vi har suttit ner och snackat någon gång och sådär. Men nej, det är ingenting som han hjälper oss med.
Hur mycket har man kontakt med en sån som Victor Nilsson Lindelöf eller andra som är ute?
Vi har inte så mycket kontakt med honom så från klubben nu. Det är ingen i klubben nu. Sen är det några spelare som liksom har spelat med honom tidigare och sådär. Men nej, det är inte så mycket kontakt med honom på det
finns
sättet.
Det inte för att han ska vända hem utan mer för att det finns ett värde att ha kontakt med en sån spelare som kom fram, eller är det känsligt sedan affären senast?
Nej, absolut inte känsligt så. Han tränade ju med oss här under pandemin och sådär. Så att nej, det finns ingen känslighet i det, utan det är bara det att jag och de i klubben har ingen liksom kontakt med honom så. Men det är klart att vi kan upprätta den.
Du har ju titeln manager. Vad är viktigt för att ha den rollen? Eller är det för att på något sätt spara in en sportchef?
Det är ju för att spara in en sportchef. Det var ju därför vi gjorde det på det sättet förra vintern där. Så det är ju en helt och hållet en ekonomisk fråga. Eftersom det funkar väldigt bra i år och vi tycker att men vi kör på med det, så finns det ingen anledning nu att addera något. Sen har vi inte ekonomi till det heller. Då kommer vi nog prioritera att lägga de pengarna i en spelarbudget i så fall.
Vad är det för typ av manager? Är du någon som inte är med på alla träningarna, alla engelska managers, eller är du med hela tiden?
Jag är med hela tiden på alla träningar och ute på träningsplanen. Sen har jag ett väldigt, väldigt bra team runt omkring mig också, så jag har inget problem att delegera liksom en träningsövning till mina skickliga assisterande tränare eller liksom analys av matcher och scouting av motstånd. Vi har en analytiker som gör, liksom hjälper till med det och gör ett bra jobb på det, så att jag har ju liksom stödfunktioner runt omkring mig som där vi jobbar ihop i ett team, så att det är teamwork.
Om jag gissar att du tittar både i Sverige kanske utomlands, vilka förebilder har du när det gäller både när det gäller fotboll och ledarskap?
Nej men så här, Per Mårts är ju en vän till min familj och han har alltid varit liksom en
gammal förbundskapten för Tre Kronor, men även varit i Vik Hockey tror jag, och ja, HV71 kanske.
Stämmer. SM-guld med HV71. Så Per Mårts är ju en som jag alltid haft en armlängd bort, så bara ett samtal bort i mitt liv, och sen när jag började leka tränare så har jag alltid liksom kunnat bolla saker med honom. Så det är väl den som jag ser som min ledarförebild. Så. Sen på rent fotbollsmässigt taktiska planet så är det klart att jag inspireras precis som massa andra tränare runt om i världen av Pep Guardiola, De Serbi, Klopp och alla de här. Så det är väl de liksom stora internationella namnen mest.
Hur tar man intryck? Kollar man deras matcher och försöker plocka med sig delar? Eller, för sen antar jag att det är svårare när man inte har kanske Haaland eller Bernardo Silva eller Rodri eller Kyle Walker.
Nej, men man tittar ju på det de gör och sen försöker man skruva till det så att det passar ens egen modell. Och man kan väl säga att det är ju inte så mycket saker i fotbollen om man tar det genom historien där, som inte har gjorts tidigare, utan det mesta har ju faktiskt gjorts. Sen måste man ju liksom ner med det i sin egen gryta, röra om lite och sen göra det på ett sätt som, så att det blir liksom effekt på det utifrån sin egen trupp och sina egna spelartyper och där. Det är det där som är det svåra.
Ja, just att allting går runt, men ändå blir det ju väldiga trender i hur man tränar eller hur man spelar. Alltså, hur balanserar man det som plötsligt är mode så att plötsligt alla går utsvängda jeans, om du förstår liknelsen?
Ja, precis. Och där, nej, men jag tror att det är att man är trygg i sin egen liksom, filosofi, och om det svänger åt det ena hållet under en period så får man ju vara med på att visst, det svänger dit, men hur mycket ska jag vara med på det? Jag kanske bara ska plocka delar av det eller inte plocka alls eller liksom göra sin egen sak eller så. Vi har ju varit ganska, men alltså, både ju vi tränar och sådär, ganska liksom stått fast i att vi kör på vår linje även liksom 2021 och 2022 när liksom resultaten inte alltid var med, och så har vi inte hållit på att ändra och så i upplägg och filosofi. Så.
Vad blev det för fotboll som Västerås SK står för 2024?
Jag hoppas att vi kan prestera den fotbollen vi har gjort i år. Så får vi se. Det kommer ju vara såklart en större utmaning när vi möter bättre lag. Men i år har vi ju spelat en fotboll som jag tycker är väldigt attraktiv, där vi pressar högt och där vi försöker styra våra matcher. Det är inte alltid möjligt, men här på hemmaplan har vi ju verkligen varit kapabla att göra det vecka efter vecka. Jag vill att vi ska kunna göra det i Allsvenskan också. Sen är det alltid så att man har en motståndare som gör det svårt för en, och då finns det alltid sådär att vi kommer vara flexibla. Vi kommer inte att vara liksom ideologiskt och stå fast vid någonting om det inte ser att det funkar.
Utan ni är beredda att förändra för att helt enkelt plocka poäng. Blir lite mer cyniska?
Ja, du använder det ordet, men jag säger flexibla.
Vad ser du framåt nu som tränare? Om du då för några år sedan inte kunde riktigt tänka dig det, så är du plötsligt manager i ett allsvenskt lag i 2024. Vad ser Kalle Karlsson sin väg framåt som tränare?
Alltså jag är som person, jag vet inte om det är bra eller om det är galet liksom. Men jag har ju, men det är på alla plan i livet, jag planerar inte så himla mycket framåt. Utan jag kör det här nu, och sen liksom vad som händer i framtiden, det visar sig liksom. Jag har ingen så här utstakad plan att jag vill göra det si eller göra så. Nu är jag här i Västerås, jag trivs jättebra med det. Det är en dröm att få leda liksom VSK, staden i mitt lag, där vi dessutom har gått upp i allsvenskan. Sen om vad som händer sen, det är liksom, jag funderar inte så mycket på det. Jag försöker bara göra ett bra jobb dag efter dag här, och sen får man se vad det liksom tar en.
Man får ju ändå säga att yrkesmässigt har det varit två rätt utsatta, osäkra branscher, fotbollstränare och journalist. Det är svårt att falla tillbaka från det ena till det andra, om man säger så, eller?
Ja, verkligen. Men det är också en grej så där att det var någon som frågade mig när jag skrev nytt kontrakt här med VSK. Är du en trygghetsmänniska? Och då blev jag förvånad över svaret, för jag sa nej, precis tvärtom. Jag trivs när jag inte har någon trygghet. Jag nästan drivs av det. Det har alltid varit så i livet att jag har inget problem med att liksom morgondagen är osäker, eller att det liksom är... Saker löser sig. Det har alltid löst sig i mitt liv tidigare. Då får man kavla upp ärmarna och så får man göra det bästa av situationen. Ska jag få sparken här imorgon av en eller annan orsak, eller lite imorgon då, men liksom i vår. Får jag väl hantera då. Jag tror att det löser sig.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack.
Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Vi hör gärna av er. Oavsett om det är beröm, önskemål, tankar, kritik eller vad det än gäller. Maila mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter, och då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.